Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
انتوا بعضكم بالاوهام وانا ببني بالاحلام كل شي عندكم لبعدين شوفوا انا وين انتوا بعضكم بالاوهام وانا ببني بالاحلام كل شي عندكم لبعدين شوفوا انا وين 1 2 3 1000 ways
I'm lost in Caxton Newkey elitidrott och hälsocoach som själv aldrig fick en chans att fullfölja sin egen tenniskarriär på grund av begränsade ekonomiska resurser i familjen. Idag har han coachat fram bland annat 35 SM-guld. Han har en förmåga att se individen och potentialen och skapa möjligheterna som han själv aldrig fick. Shout out my name. 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 Shout out my name.
Hej och välkomna till podden Resan hit, Caxton Newkey.
Tack så mycket Jasmin, det är jätteroligt att få vara med. Jag har haft jättemånga fantastiska gäster och det är en ära att få dela med mig av min resa hit.
Äran är helt på min sida. Caxton, berätta, var och när föddes du?
Jag föddes 1982 i Uganda, Kampala för att vara exakt.
Och berätta om din barndom.
Ja, vi flydde till Kenya redan när jag var 2 månader. Så bodde i Kenya tills jag var 5 år gammal. Och ifrån Kenya så flydde vi till Sverige. Och varför det blev just Sverige var för att min mammas syster bodde då i Sverige och tipsade om att Sverige är ett bra land. För tittar vi på min pappas sida, hans 5 syskon flydde till USA. Gjorde de. Så att när man var yngre så undrar man sig, men varför just Sverige? Så man kanske hade velat åka till USA. Men idag så är jag glad att det blev Sverige. Det tycks ju helt fantastiskt här.
Och familjen som flyttade till Sverige när du var 5. Vilka var ni?
Det var jag och pappa. Och sen så kom mamma när vi fick liksom uppehållstillstånd. Så kom hon sen.
Så inga syskon?
Jag har en lilla syster som heter Brenda. Men det är 12 år mellan oss. Hon är en liten sladdis. Mm. Så hon föddes då i Sverige 1990. I 4. Och då håller jag koll på alla åren.
Vad härligt. Och när ni kom till Sverige, berätta om ditt första minne i Sverige.
Mitt första minne i Sverige, det var så här att jag gick med min pappa och bara hörde så här, och det var faktiskt här i Stockholm innan vi var liksom placerade liksom på flyktingförläggningen också i Sund. Men gick med honom och hörde bara massa skrik och så såg jag så här, men de där människorna, och det var då punkare som liksom, hade tuppkam och ja, men då såg ju jätteläskiga och farliga ut liksom. Så det var liksom första som jag kommer ihåg så här, som liten, att det var så här, ja, lite annorlunda. Du är från Iran.
Mm.
Ja, och det är någonting som fastnade när vi, som just när jag var väldigt liten på ett av flyktingförläggningarna, jag kom inte ihåg om det var Motala, Hassan, vart det nu var någonstans. Men det är det här. Taballo, taballo, de Mubarak, Mubarak. Och du vet, och jag fattar inte vart det kommer ifrån, men det är säkert så här, det var någon fest och födelsedag utav något slag. Och det har fastnat hos mig. Så att,
ja. Det är inte lustigt att ditt en av dina första minnen i Sverige, ja. Persisk födelsedagssången.
Ja, ja, så det är jätte, ja, fantastiskt.
Berätta om livet i Oxelösund.
Det var, ja, men du vet, när man var så där ung och liten, och det här är då i slutet på 80-talet, början på 90-talet, var väldigt många chilenare då som hade flytt från Pinochet. Så att vid 7 års ålder så pratade jag redan då flytande chilenska eller spanska, eller hur man vill uttala sig. För att det var flest chilenska barn på den här flyktingförläggningen i Oxelösund. Så jag sprang runt och lärde mig liksom alla de här orden och som blev meningar. Och ja, man hängde och man umgicks hela tiden. Så att idag så är jag flerspråkig på grund av att jag fick en sån bred liksom, språkutveckling som ung. Liksom. Jättekul.
Häftigt. Och du bor än idag i Oxelösund?
Ja, jag bor än idag i Oxelösund. Jag brukar skoja och säga att det blir dyrt om någon annan kommun ska köpa loss mig. Så, jag är otroligt tacksam för Oxelösunds kommun och vad de har hjälpt till med. Allt ifrån liksom, att stötta mig och min familj och gav oss den här möjligheten. Så det finns en enorm tacksamhet. Och sen så trivs jag i lugnet. Det är jättenära vatten, kuststad. Det är otroligt mysigt och det är skönt att kunna landa. Idag brukar jag säga att min arbetsplats är hela världen. Så det är skönt att få komma någonstans och bara få vara. Liksom.
Och vad jobbar du med idag?
Ja, det är en jättebra fråga. För att jag gör allt som jag tycker är kul. Och då blir det ännu mer så. Men ja, men vad är det då? Ja, kärnan är ju då idrott och tennis. Det är det jag höll på med i, jag fick en fråga häromdagen och då räknade jag ut att jag höll på med tennis i 30 år. Så att det är ju då, ja, den idrotten som jag kan tekniskt brukar jag säga också. För jag har spelat själv tills jag var 20 och sen jobbat som tennistränare i 17 år. Jobbat professionellt med det ja, nästan 15 år. Där jag bara livnärt mig på tennisen då. Det är en del.
Tänker jag lite spontant, tennis är ju anses vara lite av en rikemanssport.
Ja, ja, hur, eller vita sporten.
Eller så, ja, vita, you said it.
Ja, 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 ja.
Hur hamnar du i tennisen så här, ja, av alla idrotter?
Ja, jättespännande, för det är så här att, trott eller ej, så är det som att spela tennis även i Uganda. Det är många som inte, liksom just på grund av media kanske inte alltid visar fördelarna i utvecklingsländerna och att det finns faktiskt andra saker att göra förutom att allting ser fattigt ut och sådär. Så pappa spelade tennis, han simmade, han spelade cricket. För det är så här att det fungerar som i USA, där skolorna spelar mot skolorna. Det här föreningssystemet som vi har i Sverige finns inte på det på samma sätt i Uganda. Men skolidrotten är jättebred liksom. Så att han spelade tennis i Uganda. Det var ett enkelt sätt för honom att integreras in i det svenska samhället. Så när vi flyttade till Oxelösund så sökte han upp tennisklubben och började jobba som teamtränare där. Jag ville ju bli lite som, jag vet att Pamodo har varit med i programmet och jag ville ju bli fotbollsproffs. Det var min grej. Jag skulle bli nästa
Pelé. Flera
fotbollsproffs. Ja, det är en massa garanterat. Typisk killar liksom. Det var det som jag ville, men pappa sa hela tiden, ja, men du kan väl testa och slå lite och testa lite. Och jag hade väl det i mig, så att, och har man lätt för någonting och det går ganska bra, då tycker man också att det är kul. Så jag spelade fotboll och tennis tills jag var 15 år gammal och var väldigt bra på båda två. Så att jag var strax under distriktslaget, jag var med till de olika uttagningar, så att jag, ja, kom inte med på sista uttagningen. Jag är inte så himla lång, nu ser ju inte alla som lyssnar här, men jag är 1,70 lång och att vara back så, ja. Behöver man vara lite längre. Så det blir ju lite sådär att den fysiska, när man är yngre, ser man ju väldigt mycket att fysiken spelar en stor roll. Så det var det jag åkte på, helt enkelt. Att jag var, som back var jag inte tillräckligt stor. Men i tennis, då var jag ju tredje rankade bästa spelaren i distriktet. Joakim Johansson, Pim, som blev 9 i världen till slut, var 1. Så att, ja, så att jag var okej, okay. Jag var bra.
Du var nog mer än okej. Okay. Och hur kom det sig att du tog liksom din sport vidare och faktiskt jobbade med det?
Det var för att jag insåg att jag skulle inte bli nästa Björn Borg. För det var ju så här att jag alltid varit väldigt fokuserad och driven utav mål. Och det är väl på grund av mina föräldrar som alltid frågade mig, vad vill du bli? Liksom, varför gör du det här? Att säga jag vet inte, som många ungdomar liksom kanske slänger mig idag och så vidare. det var inget alternativ, för då fick du frågan igen. Och då fick du liksom gå tillbaka och tänk ett varv till, eller vad tycker du är roligt, vad tycker du är spännande, någonting. Så för mig var det solklart att, ja men okej, om jag inte ska bli nästa Pelé, då ska jag ju bli nästa Björn Borg. Och då var det tennisen. Och sen så vid 20-årsåldern så insåg jag såhär, ja, tennis är ju en sport där det är liksom, du kan vara hur bra som helst, men har du inte ekonomin, tyvärr, det kommer inte hända svärt mycket mer. Så jag var 20 år gammal, eller 19 rättare sagt, och hade vunnit min första seniortävling i Tumba och sådär, och kände att, ja men okej, jag kanske har, men jag kunde också se att de förutsättningar och den miljön som jag var i håller inte, för om jag tittade på andra som gick kanske tennisgymnasium och så vidare, så tränade de oftare, de tränade mer, de tränade på en helt annan nivå. Jag hade väldigt mycket talang kan man säga, men jag hade inte den miljön som kommer krävas för att ta nästa steg. Och då sa jag till min pappa rätt ut att jag vill ha minst 4 dagar i veckan tennisträning, bra tennisträning, jag vill komplettera det med fysträning och så vidare. Och satte liksom olika kriterier som jag upplevde att det här måste jag ha för att kunna ge mig själv en ärlig chans. Och han svarade tyvärr, de möjligheterna finns inte här i Oxelösund. Och då slutade jag tvärt, liksom direkt på dagen nästan. Liksom. För att jag var så bestämd att, aha, går inte det här, då struntar jag här. Och då kommer vi just till det här beslutet att, men okej, vad ska jag göra istället? Passionen var ju då tennis och idrott. Och återigen, eftersom jag är uppvuxen med här, men vad ska du göra, vad ska du göra? Så för mig blev det, då blev jag professionell tennistränare. Och med det innebär att det är det jag ska livnära på, det är det som ska betala min hyra och räkningar. Och då tog jag ju bara reda på, men vad är det som krävs? Ja, men du måste gå de här utbildningarna som Svenska Tennisförbundet hade. Hur lång tid kommer det att ta? Ja, men det tar ungefär 3 år så har det gått alla utbildningar. Ja, men det betyder att jag är ungefär 23. Ja. Så vid 23 års ålder, då hade jag gått alla utbildningar liksom. Men insåg också att 23 år, kommer du få Bosse eller Adam eller Eriks jobb som har jobbat som tennistränare i 20-30 år? Nej, för återigen så finns det här att nej, men de borde väl veta, de har ju hållit på länge. Även om på papper så kanske jag till och med har en bättre eller högre utbildning än dem, så blir du inte så stark på arbetsmarknaden, i alla fall som tennistränare. Och då tänkte jag så här, men jag måste stärka, om man får uttrycka sig så här, stärka mina aktier. Så tänkte jag, om jag börjar jobba med Svenska Tennisförbundet och resurstränare på landslagsnivå, då borde jag ju liksom ha en helt annan fördel för att få dem lite mer toppjobben. Och då kommer vi tillbaka till samma, att, men hur gör jag det? Vad är det som krävs? Så jag ringde då Mikael Stripple som var sportchef då. Hej, Catston här, och han visste vem jag var och han visste mina resultat och hur det hade gått. Och jag frågade honom, finns det möjlighet att kunna vara tennistränare på elitlägret i Båstad? Så en gång om året så samlar man de bästa spelarna i olika åldersgrupper, så har man ett läger på gruset där. Han sa, ja, men det går bra liksom. Och då var det så här, men det är klart, du kommer ju ner längst ner i hierarkin såklart. Men för mig spelade det ingen roll. För min känsla var så här, om jag får in lilltån så kommer jag ta över sen. Det var i alla fall så jag tänkte. Och mycket riktigt 2 år senare så hade jag ju etablerat mig och var en resurstränare då till Svenska Tennisförbundet. Så att jag åkte då på olika landskamper, fick börja åka på EM som förbundskapten och nordisk mästerskap och sådana saker och VM-kval och sånt. Så att gjorde det tills jag var 27 år och kände så här, men okej, nu har jag gjort det här. Vad kommer sen? För att jag har åkt på de flesta mästerskapen och så vidare, men nästa steg var egentligen Davis Cup eller Fed Cup, våra seniorlandslag. Och det förstod jag att oftast är det före detta spelare som får sådana uppdrag och sådär. Så att jag insåg att ja, men det kommer jag nog inte få. Och då gick en elittränutbildning på Bosön. 2-årig utbildning som Riksidrottsförbundet har kopplat till SOK. Det är en av våra högsta utbildningar som vi har för alla idrottsledare, spelar ingen om det är hockey eller vad det är för någonting. Sen har alla sina blockutbildningar, alla idrott, men om man tittar över som ett paraply så är det den som gäller. Och du blir då nominerad av ditt förbund. Så det tog ett tag för mig att få den, för att först och främst är det förbundskaptener eller tränare på olika riksgymnasium som får gå. Eller någon elittränare, det kan vara Allsvenskan eller SHL eller ja, olika högsta serierna, ligorna. Och jag var inte riktigt där. Men jag hade en syster, Brenda Newkey, som är min idol. Hon var väldigt, väldigt bra. Hon tillhörde dem, när hon var 14 år var hon den högst rankade svenska spelar i Europa, både på kill- och tjejsidan. Så att här såg de ju att okej, om vi då kan stötta honom med i det här fallet, så kan ju han i sin tur också hjälpa till att utveckla kanske morgondagens talang, Brandon Nuke som hon heter. Så hon hjälpte mig liksom att få in en fot, och även en kille som heter Peter Reimer som hade gått utbildningen tidigare, som sa att jag kommer vara hans mentor. Eftersom studierna är på universitetsnivå, så tänkte de också så här, men han har ju inte den bakgrunden, kommer han klara av studierna? För det är ändå ganska mycket pengar som man då väljer att satsa på mig. Men jag fick gå den, och i Kramfors tennisgymnasium satsade jättemycket på mig, så de betalade liksom min lön och alltihopa för att kunna gå den här tvååriga utbildningen. Så att, ja, den vägen är det. För det är någon annan som kan de här tekniska sakerna. Men hur skapar en duktig idrottare, en bra människa som ska klara av den här tuffa världen där det handlar mycket om resultat och prestation och så vidare?
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Där varje pass kanske inte är det roligaste passet, men du behöver genomföra det. För en vacker dag så står det där mot någon från Asien, Afrika, Kina, USA. Och det kommer märkas om du har slarvat med din träning helt enkelt. Och ja, nu 2019 så har jag drivit mitt företag i 10 år faktiskt.
Wow, grattis!
Mm. Tackar, tackar!
Men jag måste backa lite.
Ja.
För när du var 20 och fick då den här beskedet eller känslan av att den miljön du befinner dig i räcker inte hela vägen för den talang du är.
Ja.
Du på något sätt vred den bakslaget, eller man ska säga, som du fick till framgång. Vad tror du var nyckeln till att du kunde vrida ändå en tråkig nyhet till någonting helt annat? Till en lycka.
Jag tror att det har mycket med min personlighet. Det har mycket med min uppfostran. Om vi backar bandet tillbaka lite till, så vid 15 års ålder så var jag ju tvungen att ta ett beslut. Ska du satsa på tennisen? Ska du satsa på fotbollen? Utifrån mina föräldrars erfarenhet och ryggsäck så var det tennisen för dem. För att i fotbollen då fanns det en risk för mig att bli diskriminerad som svart. Även om jag hade gjort 10 mål matchen innan till exempel, eller varit jättebra på träning, så skulle tränaren kunna säga så här, nu ska vi möta Brommapojkarna eller vilka vi ska möta. Så vi kommer ställa upp med ett annat lag, så du får sitta på bänken. Det skulle kunna vara så. Medan i tennis, en individuell idrott, så hänger allting på dina resultat och din prestation. Och det präglade ju mig lite grann, så att jag valde då tennisen. Men just till din fråga där, jag blev rapartist samtidigt. Just för att jag kände så här, aha, men då har vi tagit bort den. Men vad ska vi fylla det här tomrummet med? För jag var ju van att dubbelidrotta. Så att jag var ju van att planera min tid och ha struktur. Nu hade jag ju tid över. Och det var ju perfekt, då slängde vi in musiken där. Så att från 15 till 20 så var jag rapartist i en grupp som heter VIPs. Och turnerade runt och var förband till Petter, Blues, Marcolio, Mendes, Latin Kids, du vet, you name it. Och så blev jag 20 då och inser så här, svensk hiphop, vi tjänade inte så fett mycket pengar då, om man ska citera Petter. Så då är det så här, okej, dags att dra upp byxorna liksom. Och tennisen, nej det kommer inte bli det. Då var det bara direkt så här, men vad är nästa grej? Och då blev det här med att jag skulle bli professionell tennistränare. I samma veva där jag var 23 år gammal, hade gått om mina utbildningar, blev identifierad från Sörmlandsidrotten att där har vi en kille som är duktig, alltså kring pedagogik, kommunikation, ledarskap. Vi ger honom en ledarskapsutbildning och så ser vi till att han kan få vara med och utbilda morgondagens ledare. Så det var ett projekt från Riksidrottsförbundet som heter Unga ledare, där man ville föryngra i de olika föreningarna. För man såg nu att de här Bosse, Anders och Gunnar, de börjar bli lite gamla. Det kommer in en ny generation, en ny kultur som kanske behöver bemötas på ett nytt sätt. Och vi måste liksom få in de här yngre ledarna. Och jag var en av dem som de identifierade då i Sörmland. Så jag fick den här utbildningen och började då parallellt med min tennistränarkarriär jobba som utbildare inom ledarskap och kommunikation. Och ut och jobba med allt ifrån innebandylag, fotbollslag, hockey, men alla möjliga idrotter, men bara kring ledarskapen och pedagogiken och hur ska vi få de här ungdomarna att förstå bättre och lära in och hur tar de in information och allt det där. Så att jag har alltid liksom haft många bollar i luften. Det har präglat min personlighet. Så för mig var det bara så här, okej, nej men det blir inte det. Ja, men då får det bli någonting annat.
Och vad krävs utav dig idag?
Ja.
Att vara den du är i ditt yrke?
Ja, jädra disciplin och kroppskännedom är otroligt viktigt. För att det är ju så här, så det är klart om man följer mig i sociala medier och massa olika, en av de första sakerna som människor brukar säga när de träffar mig, säger så här, du är överallt, det är helt otroligt, sover du? Eller liksom, hur hinner du med allting? De ser ju liksom positivt och sådär, och samtidigt så finns det också de som tar ett steg längre och säger så, men du måste också vara rädd om dig själv, för att de kanske har en erfarenhet av att de har gått in i väggen eller de känner någon annan som har gjort det, och att ja, men det är klart, det är ingen som har gått in i väggen med flit, det är oftast, ja, men de har tyckt det är kul och sen helt plötsligt så händer det. Därför har det varit otroligt viktigt för mig liksom att lära känna min egen kropp. Behöver jag mer sömn? Hur sköter jag min kost? Så att idag så jobbar jag faktiskt med någonting som heter BEMER, som jobbar med mikrocirkulation, de minsta blodkärlen, och optimerar blodcirkulationen, för blodet är ju liksom AO. Det är där vi gör olika tester när vi ska titta på liksom, fattas det någonting, är någonting som är tokigt och så vidare. Och det här då räcker med 8 minuter 2 gånger om dagen, och så finns det ett sovprogram, så även när jag sover så jobbar då BEMER för att optimera min blodcirkulation. Och det är jätteviktigt för mig. Jag har gjort det här i ett år, för jag vet att den takten som jag kör, om jag inte är noga med alla bitar, men det är väl klart att jag också kan gå in i väggen. Jag är en människa som alla andra. Så att,
och vad är BEMER? Är det en apparat du kopplar till? Eller?
Ja, det BEMER är som en, det kallas för body, som ser ut som en matta som du ligger på. Som liksom kör vågor helt enkelt. Så du känner liksom ingenting. Det är som om du skulle ligga på en madrass, ungefär så. Inga konstigheter, ingenting. Du ligger på den 8 minuter. Du sätter in det programmet i olika intervaller. Är allting helt normalt. Då börjar du på intervall 3 första veckan. Så kör du 3 och så andra veckan kör du 4 och så vidare. Så det är olika styrkor. För du behöver de här olika ändringarna i pulsen. För kroppen är ju så smart så den vänjer sig. Så därför jobbar du med 3, 4, 5, 6 och så börjar du igen på 3. Så bara jobbar du med den cykeln hela tiden. Och sen har du tränat hårdare. Jag vet att du har ju träningsbakgrund och tränar väldigt mycket. Så du kanske gjort ett väldigt tufft pass. Och då finns det olika liksom, program som du ställer in till exempel. Precis som idrottarna, vi ser att de tar isbad till exempel. Eller man sätter sig på motionscykel någonting just för att få blodcirkulation. Få ut slaggprodukter. Det här gör samma sak men mycket, mycket djupare. Mycket, mycket. Alltså minsta blodkärlen.
Är det någonting som jag kan gå och köpa?
Absolut. Vem som helst kan köpa den här. Helt klart. Absolut.
Det här vill jag höra mer om sen. Ja, off the mic.
Ja.
Vad roligt. Men berätta om din vardag idag. Ditt yrke. Hur ser en vanlig vecka ut?
Oj! En vanlig vecka ser nästan aldrig likadan ut. Men det är för att jag har ju valt att det är så. Det kan vara allt ifrån att förra veckan var det ju 3 dagar. Där det var föreläsningar. 3 föreläsningar om dagen. På gymnasiemässan i Stockholm. Just för att inspirera barn och ungdomar som ska då göra sitt gymnasieval. Jättespännande, det var 50 året i rad. Men som däremellan så har det varit tennisträningar. Jag var i Vallentuna, jobbade med Vallentuna innebandyklubb som mental tränare. Så att under en vecka så är det allt ifrån att jag är mental tränare till att jag är tennistränare fysiskt på tennisbanan till att jag kan vara konferensier, moderator eller hålla ett event någonstans. Eller att jag sitter i något styrelserum. Jag sitter i 6 olika styrelser till exempel.
Och vad är det för genre på de styrelserna?
Ja, jättebra. Tack för frågan. Bara för att höra komplexiteten. Det är allt ifrån en bank, Sörmlands Sparbank, till en organisation som heter Make a Change som jobbar mot mobbing, utanförskap, näthat. Leader Sörmlandskusten som jobbar med landsbygdsutveckling i Oxelösund, Nyköping, Trosa, Södertälje och Salem. Vi har delat ut cirka 23 miljoner de senaste 3-4 åren till olika landsbygdsprojekt och utvecklar dem. Jag sitter med UF Södermanland där man då jobbar med UF, ung företagsamhet i skolor. Och det finns ju alltid från grundskolan hela vägen till gymnasiet, men det är mest känt på gymnasiet om man driver sitt UF-företag. Jag sitter i Nyföretagarcentrums styrelse lokalt i då Oxelösund, Nyköping, Gnesta, Trosa i vårt område. Och sen så sitter insynsrådet som en av 8 personer runt landshövdingen. Det är ett uppdrag som jag har fått av svenska regeringen då. Så jag har suttit med där i 4 år och finns med som bollplank. Så att det är otroligt komplext, men det som man alltid kommer fram till när man liksom följer med eller ser, hur kommer det sig? Jo, men det är människor. Det är människor, det är bara att det är olika arenor, men det jag är bra på, det är människan. Och därför blir det att jag är med i många olika sammanhang.
Träffar du på i din vardag andra, idag alltså, andra ungdomar som precis som dig själv, när de är 20 eller kommer till ett läge där deras talang och deras miljö inte matchar?
Oj, vilken bra fråga.
Träffar du unga?
Tänker du inom idrotten eller inom alla?
Ja, inom alla kanske.
Allt möjligt. Ja, men det gör jag ju. Och det gör jag ju jättemycket inom idrotten, men också på andra ställen. Men till exempel, jag är ju rådgivare till 6 stycken UF-företag, sammanlagt 15 stycken ungdomar. Så redan där, de är 18 liksom, redan där identifierar man, wow, den här talangen eller de här talangen eller den här affärsidén, ni kan gå hur långt som helst. Många gånger handlar det för mig om att helt enkelt alltså pusha, inspirera dem, ge dem mod och tro att men det är klart du kan gå hela vägen. Eller också utmana dem. För att de kanske inte har blivit utmanade för att det är ingen annan som har trott på att de kanske kan uppnå den framgång som de kan. Eller vad som helst. För det är lätt att bli... Alltså om man tittar på sina närmaste vänner eller sin, om man återigen kopplat till sin miljö, så tycker man så här, ja men det här är väl mysigt eller det här är tryggt eller ungefär så här, fast personen i fråga har så mycket större potential men kanske behöver ta sig ut utanför den här boxen, bubblan, och på så sätt så blir det en utmaning. Men står det någon där som säger, jag håller i handen eller jag bjuder på mitt nätverk, liksom jag hjälper dig, då blir det lite lättare.
Är det så du känner att, är det som händer? Du går in och hjälper Kaxton fast i nutid?
Ja, och det är kanske därför också, var bra sagt det där, för det är kanske så, det är därför jag kanske inte jobbar i klubb. För många gånger så har jag känt att jag vill inte jobba med alla. Jag är väldigt selektiv med de som jag jobbar med, för de har det här lilla extra. Alla har inte det och alla måste inte ha det. Men de som har det vill jag ge den hjälpen som jag kanske inte riktigt fick. Och där kan jag gå in och identifiera. Och även i ett lag så kan jag gå in och ena få high five för att den spelar bara för att det är kul. Och det är jätteroligt, det är klart du ska göra det. Men i samma lag så finns det någon som kanske drömmer om att spela professionellt. Och då kan jag också gå in och säga, jag ser dig liksom. Men... det här och det här behöver du göra. Och där kommer utmaningen in. Än så länge har det gått bra.
Vad häftigt.
Så att, ja, det är jättekul att få kunna se de här talangerna och sen utmana dem eller lotsa dem vidare. För många gånger har det blivit så här också att de här individerna har fått byta miljö. Ja, men du kommer behöva flytta. Liksom. Eller du behöver tänka annorlunda. Annars så kommer du tyvärr inte nå dit du vill nå. Punkt. Liksom.
Mm. I podden brukar vi prata om alltid om integration.
Ja.
Och vad är din bild av integration? När är man integrerad? Och det behöver inte bara vara som nysvensk, utan som individ i ett samhälle, eller i en grupp, eller i en miljö. När är man integrerad? Och behöver man den yttre hjälpen, eller tror du att man kan fixa det själv?
Wow! När är man integrerad? Jag tror det hänger ihop. Alltså, mycket hänger på en själv och hur du väljer att se. För jag säger många gånger så här, du skapar din egen verklighet. Så det betyder att du kan också bygga dina egna murar runt omkring dig. Och inte släppa in folk, för du väljer att se att nej, men det här går inte. Eller nej, det där funkar inte. Jag ska ge ett tydligt exempel. Jag är då med i Ung Företagsamhets styrelse. Jag var fast besluten när jag fick frågan först att jag inte skulle vara med. För jag förstod inte på vilket sätt skulle jag kunna vara med och bidra. Och sen så kommer nästa del att ja, men det här med tiden liksom. Men efter samtalet, vi pratade cirka en timme, så började jag titta på så, men okej, finns det någon representation ifrån den staden som jag kommer från, Oxelösund, en väldigt liten stad med 12 000 invånare jämfört med Nyköping, 50 000, Eskilstuna, mycket större. Det fanns ingen representation, så då tänkte jag, men okej, där finns du, där fyller jag en viss funktion, men hur många är med invandrarbakgrund i den här styrelsen? Alltså då pratar vi längre Finland, Norge, Danmark och så vidare. Nej, men det fanns inte. Okej, då finns en till anledning för mig att vara med. För att kunna visa alla andra. Det går. Sätt inte upp de här murarna. Nej, men där får vi inte plats. Eller vi kommer inte kunna. Jo, men det går. Det går visst. För jag kunde göra det. Och förhoppningsvis kan jag inspirera någon annan. Att, ja, men kunde Kaxton så kan jag också. Så att jag tror att det är liksom åt båda hållen. Att du själv måste ha ett öppet sinne. Och bjuda liksom in till att kunna bli mottagen och så. Sen självklart det yttre, alltså samhället i det här fallet, måste också bjuda till och säga att men det finns en stor ledig här om det är någon som vill komma och ta den. Och så får man se vilka är hungriga nog eller vilka är som vill ta den här platsen och så vidare. Så att jag tror att det är åt båda hållen. Ja, det är min känsla. Och när jag pratar med många utav med vänner, bekanta, människor som man känner, så kan det också vara så här att ja, men man är nöjd med situationen och man tycker så här, ja, det är väl bra. Och då så här, är du integrerad? Ja, jag är integrerad. Eller nej, jag är inte det. Och de lägger inte så mycket vikt på det. De fortsätter att leva sitt liv. Jag har ju liksom, mitt kall är ju att hur kan jag få min omgivning ännu bättre? Hur kan jag hjälpa liksom de närmaste? Kan jag då genom att sitta på olika stolar eller komma till olika positioner eller vad som helst, hjälp och bidra att inspirera någon annan, då gör jag det. Men jag själv har ingen självändamål att jag måste stå där och alla ska titta på mig. Det är mer så här, hur många människor kan jag hjälpa genom att göra det här? Och då kommer vi in på det här liksom att ibland så, speciellt i en liten stad, så blir man ganska känd. Många vet vem killen är. Och då kan det komma fram, speciellt ungdomar då, som det är hype att vara kändis och alla ska känna en. Och brukar, men hur känns det att vara känd? Och då brukar jag titta och fråga dem, men känd för mig betyder ju bara att du eller någon annan vet vem jag är. Men det betyder ingenting. Men om det kan hjälpa dig eller någon annan, då är det bra. Så att hur kan jag då i sådana fall använda då mitt lilla kändiskap och bidra till någon annans framgång eller lycka eller så. Då känner jag att då finns det ett värde i att människor vet vem jag är, för jag kan öppna dörrar eller hjälpa andra. Men annars finns det liksom ingen drivkraft för mig. Och det är det som när människor liksom känner mig ännu mer, så kommer de fram till så här, den här spralliga killen som vi ser på scen full av energi. Han är inte så liksom när vi är bara tillsammans. Han är en ganska lugn kille och inte tillbakadragen, men ja. För att jag har inte det behovet att jag ska synas hela tiden. Men när jag står på scenen eller jag ska vara den här personen eller artisten, då kan jag gå in och leverera 110%. Men sen backstage, då är jag ju som vem som helst. Jag har inga problem att sätta tillbaka och släppa fram andra. Jag vill mer gärna liksom släppa fram andra.
Och vad händer med artisten Kaxton?
Artisten Kaxton finns fortfarande. Och ut...
Rappar han då och då?
Rappar då och då, absolut. Jag var i Thailand här i oktober. 23 till den 28 oktober. Och en jättestor världskonferens som är varannat år. Där cirka 600 tränare från hela världen samlas och pratar kring den nyaste forskningen kring tennis och vad vi ska tänka på, hur vi ska fortsätta utveckla idrotten och så vidare. Och där fick jag ungefär 5-6-7 minuter liksom, att kunna göra någonting och bara boosta och skapa liksom mycket energi inför slutmiddagen. Så alla föreläsare hade kört och den sista var Emilio Sanchez. Han har varit etta i världen i dubbel, 3 i världen i singel. Så när han var klar och alltihopa så kände de såhär, nu ska vi liksom lägga in pricken över hit och köra en liksom boost. Och då sa de såhär, Kaxton, scenen är din, liksom, ut och gör, summera liksom de här 3 dagarna vi haft. Och det var jättekul, så jag gick dit och summerade de 3 dagarna. Vikten utav att vi tränare ses, att vi har liksom en samlingsplats vartannat år och man liksom utbyter erfarenheter, får nya kompisar. För det blir så, när jag själv är ute och reser ut i världen så vet jag att jag är liksom ett samtal bort ifrån en tränare i Kanada eller Nigeria eller USA eller Kina, Japan, som kan hjälpa mig med dens kontakter, och det är jätteviktigt. Men sen så rappade jag på 3 olika språk, svenska, spanska och engelska, just för att återigen kan mångfalden och sådär, så att, ja, superkul. Så att ibland så
kommer vi se.
Ja, den, ja, ja, jag ska skicka klippet så får vi se vad, ja, så se vad de tyckte. Det var jättekul. Så att ibland kommer rapsidan fram. Jag dansar väldigt mycket, älskar att dansa. Som sagt, uppvuxen med latinamerikaner och salsa, samba och bachata och alltihopa. Så att, ja.
Vad gör du om 10 år?
Vad gör jag om 10 år? Då är jag 47 år. Jag tror att jag gör ungefär samma sak som jag gör nu, för att jag tycker att jag lever min dröm. Så då är det svårt att tänka så här, vad skulle jag göra? Ja, okej, okay, jag har hållit i Melodifestivalen, har jag gjort då, för det är ett av mina drömmar. Och jag trodde att jag, eller ett av målsättningarna var att jag skulle vara den första svarta manliga programledaren.
Det tog en av mina tidigare gäster.
Ja, det, och det var så kul. För det spelar återigen det här, det måste inte vara jag. Någon har gjort det, visat att det går. Då vet jag, det är öppet mål. Det är klart som 17 du också kan. Så det är ett av liksom mina drömmar. Jag vill vara med i Let's Dance för jag tror att jag kommer kunna vinna. Jag älskar att dansa. Lagom charmigt. Det kommer en bra kombination. Så det är de två. Jag har följt någon till OS. Det är ett av mina mål när jag kommer till idrotten. För jag har ju redan följt liksom en tjej, Tove Almqvist. Hon vann diamantbollen 2017. Årets rookie vart hon utsänd till. Hon har vunnit damallsvenskan och ja, massa sätt. Så på den, men OS vore häftigt att liksom lyfta ett steg till och sen,
inom tennisen.
Nej, det kan vara vilken idrott som helst. Som sagt, fotboll har jag varit med, andra idrotter har varit med, upp till olika landslag och så vidare. Men med nästa nivå utav mästerskap, för jag har varit på EM, som en skulle vara ett OS. Att hjälpa någon atlet. Och jag har några som faktiskt siktar mot OS. En jätteduktig kille på judo, eller som håller på med judo, Benjamin Gonzalez heter han. Han siktar mot OS 2024. Och det finns ingenting i dagsläget som säger att han inte kommer lyckas. Jätteduktig kille, jobbar stenhårt. Så att, ja, det
vore häftigt.
Det vore jättekul.
Och man kan följa dig lite på sociala medier.
Ja, alla plattformar, LinkedIn, Facebook, Instagram. Inte så aktiv på Snapchat i och för sig. Och jag har inte kommit igång med TikTok än. Men, så att,
och jag har en dotter som är helt...
Hon är helt inne. Ja.
Och lever i TikTok kan man säga.
Ja.
Men du, vad heter du på Instagram?
Jag heter Kaxton Sports Management. Men skriver man Kaxton så det är inte så många som heter så. Så det kommer upp en kille med tennisracket och sådär. Och, ja.
Och då kommer jag till näst sista frågan.
Mm.
Om du skulle ge råd,
ja,
utifrån dig själv,
ja,
för det är väl alltid så man landar. Man pratar ju och ger råd och tips utifrån sig själv och sina egna erfarenheter.
Mm.
Men om du skulle ge en råd till människor, individer, ja, som vill komma vidare eller som vill lyckas hela vägen med det de har i åtanke, vad skulle det rådet vara?
Ja, det är det absolut enklaste och bästa skulle jag säga. För det är som vill komma, titta på någon annan som har gjort resan. Lär dig utav de här andra som har gjort resan i det som du vill eller drömmer om. Det är nummer ett. Och sen när du vet vilka det är, då skickar du ett meddelande och frågar om ett lunchmöte eller möte eller vad som helst. Det är snabbaste sättet för dig att lära dig att, ja, okej, vad gjorde du bra? Hur kan jag göra? Super, superlätt.
Häftigt.
Så att det är någon som undrar liksom om min resa och hur jag kan inspirera någon, så är det bara att de hör av sig till mig. Och antingen så ses vi fysiskt idag, som med digitala medier så kan vi ta via FaceTime eller vad som helst. Och jag delar mer än gärna med mig av min erfarenhet och kunskap för att just hjälpa dig.
Det var väldigt generöst. Tack.
Tack själv.
Sen kommer vi till faktiskt sista frågan. Det har varit otroligt inspirerande att lyssna på dig.
Tack så mycket.
Måste jag verkligen säga. Men jag skulle vilja veta vem du tycker att jag ska träffa härnäst i podden Resan hit.
Ja, jag tror att en person som skulle vara så bra för det här heter Mohammed Moid, en kille.
Jag försöker få till kameran här. Ja, berätta.
Jag tror att en gäst som skulle passa så bra i den här stolen heter Mohammed Moid. En kille som har gjort en fantastisk resa. Kom in till Sverige som flykting. Hamnade tyvärr lite snett. Men vände allting efter att ha suttit i fängelse i Syrien. På ett av de tre värsta fängelserna i Syrien faktiskt. Med menytavla på tortyr och allting. Då insåg han liksom vilket fantastiskt land Sverige är, och allting dumt som han gjorde var liksom, nej, men det är bara sluta upp med det. Och idag så har han byggt sitt drömhus, familjefar, 4 barn, fantastisk mäklare, och han lever sin dröm.
Jag vet att du hade en till person.
Michel Issa, en fantastisk entreprenör som var först munk men sadlade om till att bli entreprenör, och en otroligt givmild människa som brukar säga att en främling är en vän som han inte riktigt träffat än och lärt känna. Alltså han har en skön twist på det, men han är otroligt öppen, glad, varm person som alltid delar med sig av sitt hjärta.
Och med de orden så tackar jag så hemskt mycket för att du ville vara med och berätta om din livsresa. Tack snälla.
Tack så mycket.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.